Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Polyamorös innebär att man har förmågan att vara kär i flera personer samtidigt.
Men hur är de flesta reaktioner?
Nej, men alltså, så här, det är alltifrån liksom, nej, va? Varför då? Till liksom, aha, så då har du bara typ massa trekant och gruppsex hela tiden, eller? Även som poly så kan man ju självklart också vara otrogen. Bara för att man kan ligga med andra så betyder ju inte det att man inte kan vara otrogen. Utan att vara otrogen handlar ju snarare om att man sviker någons förtroende.
Du lyssnar på allas favoriter, er favoritpodd Mitt i stressen. Och vi tänkte gå vidare med lite nice tugg. Välkomna till Missförstå mig rätt.
Allt är någon som pekar, ingen är som fel, finns ingenting för leka. Jag vill skapa kedja, jag slapp på allt det äkta. Lova aldrig tveka, men ingen är perfekta. Du vet hur jag menar.
Hej och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Missförstå mig rätt. Idag har vi Linnea med oss i studion. Så det är inte bara jag och Emma idag.
Nej.
Utan vi ska sitta och snacka lite här. Välkommen.
Tack, välkommen. Kul att få ha dig här.
Hur känns det att vara här?
Det känns väldigt spännande. Jag har aldrig varit med och spelat in podd förut, så det här är en ny upplevelse för mig. Men jag är väldigt pepp och tycker redan att det känns väldigt trevligt. Och framförallt är ni så varmt välkomnande. Så
att,
vad mysigt!
Vi är jätteglada att ha dig här. Och jag är väldigt pepp på det här avsnittet. Vi ska ju prata om, säger man att vara polyamorös?
Det finns olika sätt att säga det på, men det vanligaste är att säga att man är poly.
Okej, okay. Är poly. Okay. Mm. Men innan vi går in lite djupare på det så vill lyssnarna och vi veta lite mer. Vem är du? Vad gör du? Jobbar du med? Var kommer du ifrån?
Ja, alla de här speciella intro-grejerna som man ska komma med varje gång. Men vem är du?
Det är
man
den.
Bara så här existentiell kris över vem är jag? Men kortfattat så heter jag Linnea. Jag fyller 32 på tisdag, är från Värmland, flyttade till Stockholm för 3 år sedan. Har gjort diverse olika saker fram och tillbaka, men just nu så jobbar jag med att utbilda inom inkasso, kreditupplysning och allmänt finansbranschen.
Mm-hmm. Mm. Grattis förskott får vi säga.
Ja, verkligen. Ja. Jag vill inte avbryta
det. Ja, jag kände det. Jag var tvungen att lägga den. Ja, men härligt. Ja, men det var väl en bra presentation tycker
jättebra.
Jag.
Jättebra.
Men du är inte så mycket värmländska eller?
Jag kan prata gud värmländska om det jag vill, ja. Men det är inte hela tiden kan jag bli på.
Jag älskar värmländska. Jag tycker det är så härligt. Det var därför jag tänkte att jag var inne i värmländska då.
Alltså, mina föräldrar... Alltså min släkt är inte från Värmland egentligen, så att jag har den inte riktigt där naturligt. Plus att jag fastnar alltid för språk, oavsett vart jag är någonstans.
Mm.
Så att jag har lite väl mycket stockholmska i min dialekt just nu, för att mina vänner hemma i Värmland ska vara nöjda och glada över det.
Fattar.
Men det går kämpegrejt, för jag har bott i Norge i 4 år då, så jag snackar norsk.
Jag har och det här bott i Norge.
Ja, men kämpegrejt.
Jag är i Oslo, vet du.
I Oslo är jag bott i Jessheim.
Okay.
Och Oslo då, jag jobbar på Gardermoen.
Åh ja, så dejlig. Kult.
Kämpegult.
Kämpegult.
Och ni är bara nej.
Jag bara, kan inte relatera till den här.
Nej. Vad kul. Vad roligt, för att det är faktiskt så här, på tal om det här, så att din dialekt försvinner lite när man har varit i Stockholm. Jag har så många som påpekar det när jag kommer hem ibland, för jag är från Varberg, så jag är ganska mycket göteborgska. Att när jag kommer hem att de bara, hör att du har lite stockholmska i din dialekt, att man tar efter ett tag.
Ja.
Ja, man gör det. Man gör det. Blir som en umgås, hon brukar säga.
Det är det som händer.
Men Linnea, du är ju... alltså, nu vet inte jag riktigt hur man säger, men polyamorös. Eller poly?
För att vara helt korrekt så är jag poly slash RA. Mm-hmm. Vilket innebär att poly är ett paraplybegrepp mm-hmm. för polyamorös, polysexuell. Så poly och relationsanarki även mm-hmm. då, som RA står för.
Okej.
Okay. Så att det beror lite på, jag brukar använda de olika definitionerna beroende på hur insatt personen i fråga jag pratar med är.
Mm.
För på samma sätt så brukar jag också säga att jag är bisexuell eller pansexuell.
Mm.
Bi/pan.
Okej.
För de som vet vad pan är för någonting så vet de att jag är pan, och för de som inte vet vad pan är så vet de i alla fall oftast vad bisexuell är.
Mm, mm.
Och därför så blir det också mycket lättare att säga att jag är poly eller poly/RA.
Okej.
Right.
Men kan du berätta lite vad det innebär liksom att vara det? För att jag ser ju typ polyamorös, polygami och öppet förhållande, allt det här som typ samma. Men jag har ju googlat lite såklart innan du skulle komma hit, och jag har ju verkligen helt fel bild av hur det är och vad det står för riktigt.
Fast det fina är att man kan ju verkligen definiera på väldigt många olika sätt. Mm. Och det är därför som generellt sett bland mig och mina vänner som också är poly, använder vi just begreppet poly istället för att det är paraplybegreppet.
Mm.
För att polyamorös innebär att man har förmågan att vara kär i flera personer samtidigt. Medan polysexuell innebär att man kan vara sexuellt attraherad av flera personer samtidigt och faktiskt leva ut det på ett sätt. Medan relationsanarki innebär att man inte sätter etiketter, så som exempelvis pojkvän, flickvän, på den man umgås med, dejtar, ligger med och så vidare, utan det är snarare det här är en bra människa, och så behöver man inte specificera noggrannare med vad man faktiskt egentligen gör tillsammans. Så.
Okej.
Medan öppet förhållande är snarare att man har en grundrelation, men den relationen är det, i den relationen så är det fortfarande öppet att träffa, dejta och ligga med andra.
Mm.
Så egentligen kan man säga att det har att göra med vad man har för grundsyn på just hur man bygger relationer eller hur man gör relationer.
Okay.
Som också är begrepp som ofta används inom poly-communityn.
När upptäckte du att du, alltså att du ville leva den här livsstilen och att det här var du?
Jag upptäckte att jag var poly för ungefär 5 år sedan. Jag hade varit på en fest och sen så träffade jag en kille där som jag bestämde för att jag skulle träffa igen. Så att vi skulle gå på dejt då, fredagen efter, och bara gå ut och ta en öl. Och när vi kom fram till baren så var han väldigt bestämd i att han ville bjuda på första ölen. Och jag tycker egentligen inte om att bli bjuden på saker och ting. Så jag var så här, nej men det är lugnt, jag tar första, det är lugnt. Så liksom, nej men jag vill bjuda på första ölen för jag behöver berätta någonting för dig som gör att du kanske inte vill stanna kvar.
Okay.
Och då var han så här, ursäkta?
Livrädd!
Vad innebär det? Men det han berättade då för mig var ju att han var poly och levde i en polyrelation, så att han hade en flickvän som visste om att han var ute på dejt, var väldigt pepp för hans skull och hade hjälpt honom att välja vad han skulle ha på sig och lite sådana gulliga saker liksom. Men också att det var så här helt okej om jag skulle vilja ringa och dubbelkolla att det var inte okej, för det, alltså, bara för att verkligen göra mig så bekväm som möjligt med att det verkligen är okej, men det här är så jag lever och vad det är för relation jag har.
Så du ringde upp henne?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Utan jag sa sådana här, kan du bara, utan att döma mig överhuvudtaget, bara sitta still här och vänta medan jag går ut och tar en cigg? Och så gick jag ut, tog en cigg, googlade lite, bara så här, jag är också poly.
Ja.
Det är det här jag är. Och då var det som att det bara föll så väldigt många bitar på plats.
Mm. Men var det för att du typ inte hade hört begreppet innan?
Ja.
Alltså för i tvåsamhetsnormen eller monogami så är det ju så oerhört starkt att man faktiskt bara ska ha en samtidigt, en partner. Att allt ska bara vara två. Och det har liksom aldrig varit ett alternativ för mig tidigare i mina relationer att faktiskt, man kan ju ha flera relationer samtidigt.
Mm. Att inte vara bunden typ.
Precis.
Bara en och
jag har alltså tidigare i mitt liv haft väldigt starka känslor och varit kär i flera personer samtidigt. Men jag har aldrig haft möjlighet att leva ute för att jag visste inte att det alternativet fanns. Mm. Så för mig så var det bara så här, jaha! När jag faktiskt läste på det. För att man pratar oftast inte så mycket om det. Det mestadels man kommer i kontakt med det i liksom vanliga världen, om man säger så. Det är oftast att det är någon gång i religionsundervisningen i grundskolan så pratar man om monogami, bigami och typ det. Och att inom islam så kan man ha månggifte. Men i övrigt så är det ganska sällan man har någon form av kontaktyta med just flersamhet.
Men exakt, för grejen är den att, som Emma sa tidigare också, jag hade faktiskt typ ingen aning eller ett begrepp överhuvudtaget om vad det här var för någonting.
Mm.
Alltså faktiskt. Jag har typ aldrig hört det innan på det sättet. Så att man ens har reflekterat över det.
Mm. Nej. Ja, men det är det. Det gick inte upp.
Nej, alltså man är ju van vid att höra det här med monogami och vara monogam och det här som du pratade om. Liksom. Det har man ju ändå hört alltså några gånger och ändå vet vad det är. Men just det här har ändå...
Fast knappt det enligt mig. Nej, alltså, det enda inte man vet är inte för mig i alla fall. Alltså,
det enda jag har vetat är väl typ att, så här, att det ska vara då att det är en tjej och en tjej eller en kille och kille eller tjej och kille. Liksom, att det ska vara bara ett par. Liksom,
å andra sidan så är jag väldigt övertygad om att ni har hört talas de gångerna när tvåsamhetsnormen inte funkar. Det är exempelvis otrohet.
Ja, ja.
Exakt.
Men man pratar ju aldrig om att faktiskt skulle vara ett alternativ att vara fler. Men däremot så finns det historiskt sett väldigt mycket belägg för att alltså så här, flersamhet har varit en ganska stor grej under väldigt lång tid.
Mm.
Exempelvis i Norden så var det ganska vanligt att kungar hade ett vänsterhandsäktenskap. Det vill säga att de hade oftast en älskarinna som var accepterad vid hovet. Barnen ärvde ingenting, men som fortfarande innehade en viss typ av ställning. Utöver att de ofta då hade drottningar vid sidan. Så att det har ju funnits liksom belägg för det bakåt i historien. Det är mest i västvärlden som vi har tvåsamhetsnormen.
Mm, det är sant nu när du säger det faktiskt. Det här med älskarinna. Fast att man har, det har jag inte tänkt på det sättet faktiskt.
Mm.
För nu när du säger det egentligen.
Men man är ju så himla inne i normerna av alltså hur det ska vara och vara uppbyggt i samhället. Så att man är ju väldigt, väldigt typ alltså tunnel vision där.
Mm.
Men någonting som jag är lite nyfiken på också, som du berättade här nu då, att han var väldigt snabb med att så här, ville berätta att han var det då. Är det någonting som man gör direkt liksom, om du är ute till exempel och vill ragga upp någon? Är det så här att man säger man det direkt liksom, eller är det någonting som man...
Det brukar inte vara det första som kommer upp i konversationen.
Nej, så, jag tänkte, han var väldigt snabb liksom, på att bara dö.
Ja, men då hade vi ändå liksom så här träffats och pratat en hel kväll på en fest. Liksom, okay. Så och sen smsat under hela veckan och sådär. Och det var väl anledningen till varför han valde att berätta var för att han först trodde att det skulle vara en engångsgrej. Men sen så ville vi ju ses en gång till. Och då ville han vara väldigt tydlig och öppen med att det var så här det funkade.
Men det tycker jag är grymt.
Gud, ja.
Alltså för att så här, är det en engångsgrej så är det ju skitsamma.
Ja.
Alltså, precis, så egentligen.
Spelar det ju faktiskt inte så stor roll.
Men det tycker jag är grymt att man liksom ändå drar upp det. För du kanske inte alls hade kunnat känna för det som, så som du gjorde egentligen.
Nej, alltså det är ju någonting som vi har diskuterat. För det slutade med att vi dejtade ett tag. Liksom.
Mm.
Så. Och det är ju någonting som vi har diskuterat ganska mycket. Han, jag, hans flickvän och andra som har dykt upp och också är på liksom just det här. När berättar man egentligen att, by the way, jag är flersam, jag är poly. Du är inte den enda jag ligger med. Hur känns det?
Ja.
Typ. För det är på en annan nivå liksom, att de flesta förväntar sig ändå någonstans i dejten att man ska bli exklusiv.
Mm.
Och det blir man liksom inte riktigt i poly. Så att det varierar väldigt mycket vem man träffar, hur man träffas och hur man vill fortsätta träffas när man egentligen berättar det. Men de absolut flesta brukar ändå berätta det relativt tidigt innan det hinner bli seriöst. Så, för att jag tror att de flesta inser att det nog inte är en väldigt välkommen chock att upptäcka så här ett halvår in, men älskling, ska vi flytta ihop? Jag bor redan tillsammans med så liksom. Utan det känns som att det är ändå en sak som dyker upp ganska tidigt, men kanske inte det första man säger när man träffar någon på krogen eller så.
Nej. Men jag tänkte på då den här killen som du berättade om. Blir det då att, om vi säger då att du och han skulle inleda en relation liksom, och han har en relation med den här flickvännen, blir det, bara för att jag ska förstå också, nu kanske jag ställer jättedumma frågor, det vet jag inte, eller inga frågor är väl dumma, men bara för att jag ska liksom förstå hur det funkar, hur det är, blir det då att du har han en relation med er två separat, eller har ni alla en relation tillsammans, att du också har en relation med flickvän? Förstår du vad jag menar?
I den konstellationen, som man också skulle kunna kalla för ett V, där alltså han då är hörnet, så liksom. För då hade han ju en variant av relation med mig och en variant av relation med henne. Och vi var ju vänner, så vi hade fått en vänskapsrelation, men vi hade inte på något sätt en romantisk eller sexuell relation.
Men ni hängde och så liksom?
Ja, ja, ja.
Alla tillsammans?
Ja, ja. Alltså, vi är jättebra kompisar. Ja. Så att, hon skickar bilder på sina katter. Mestadels nu för tiden, men ändå.
Ja, men underbart ju. Någonting jag tänkte på också. Kommer man ut som poly?
Ja, alltså... Allting som är utanför normen har ju ändå något form av moment av att komma ut. Och generellt sett så kommer jag från en väldigt öppen och accepterande vänskapskrets. Som är så här, ja, det blir bra. Mm. Så, liksom. Så där var det inte något större problem. Däremot så har jag också, jag har väldigt öppna föräldrar som verkligen aldrig har haft några problem. Och där var det... mer motstånd än vad jag trodde att jag skulle få. Och det var inte så att det var mycket motstånd alls, utan det var mest just den här generella oron.
Mm.
Att ja, men helt plötsligt så fanns det ju fler personer som skulle kunna såra mig. Och det var ju mina föräldrar snarare oroliga över, än att de var på något sätt anti eller emot. Liksom. Mm. Utan det var mer så här, oj, nu behöver vi oroa oss för mer saker. Ja. Men så länge du är lycklig. Och det har jag alltid haft väldigt bra just från mina föräldrar. Att oavsett så där, det var aldrig en stor grej när jag kom ut som bi exempelvis. Utan det var mest så här, ja, skicka smöret nu. Mm. Så att jag har väldigt, väldigt bra och uppmärksam föräldrar. Så, liksom.
Accepterande, mm. liksom.
Mm. Ja. Och det har de ändå varit i den här resan för mig också. Liksom.
Mm. Mm. Har du något tips liksom, på personer som kanske inte har kommit ut, som kanske har en stress eller ångest över att göra det?
Alltså, jag känner många som inte är öppna med det.
Mm.
Som inte pratar om det överhuvudtaget. Som kanske lever i vad som ser ut som tvåsamhetsnormen. Är gifta, har barn, men som fortfarande inte har berättat för sin familj eller sina vänner eller någon alls, förutom då partners, att de faktiskt är flersamma. Och jag tror att det spelar väldigt mycket roll vad man tror att det gör för en, för att vilka är det viktigt att berätta för och varför är det viktigt att berätta för dem. Som exempelvis, för min del spelar inte så stor roll om mina kollegor har någon som helst aning om det här egentligen, för att jag delar inte med mig jättemycket av mitt privatliv till mina kollegor generellt. Däremot så var jag också kollega med en av mina bästa kompisar som brukade sitta och diskutera allt sånt här i alltså lunchrummet, som var såhär, men Linnea, kom hit nu får du förklara det här igen. Och så blev man såhär, ja, okej, liksom så. Men alltså, för mig så har det alltid varit så självklart, för jag har haft så öppna föräldrar, men jag vet att det finns många som föredrar att inte prata om det för att det blir en för stor diskussion. Så att jag tror att det handlar mycket om, jag säger inte att man inte ska berätta, men att fundera på varför är det viktigt att berätta för den här personen. Varför vill jag att den ska veta? Och sen utgå ifrån det. Att även om man har exempelvis föräldrar eller vänner som är oförstående, man vill antagligen berätta för att det är en stor del av ens liv och den här personen är en viktig del av ens liv. Och då vill man ju berätta. Men jag tror att det mesta motståndet som man egentligen möter har att göra med att tvåsamhetsnormen är väldigt, väldigt stark. Och alltså, jag upplever att bland yngre generationer så är det inte alls en lika stor grej. Alltså verkligen inte. Det är, ja, absolut. Liksom.
Mm.
Medan en av mina vänner skulle berätta för sin mamma som absolut inte förstod alls och har varit jätteanti. Och tycker att det här är bara dumt och att hon kommer bli sårad och det måste kännas jättekonstigt och nej, det skulle aldrig vara någonting för henne liksom så. Så att jag tror inte att hon ångrar att hon har berättat egentligen, men det har också gjort det lite mer komplicerat.
Mm.
Så att varje gång jag hälsar på hemma hos dem så försöker jag alltid prata bra saker om hur det faktiskt kan funka också, just för att hon känner att hon inte riktigt orkar ta den diskussionen med sin mamma längre, för att det blev för mycket motstånd
liksom. Mm. Nej, för det där kan vara alltså väldigt, väldigt jobbigt, för det är så här, man lättar ju på sitt hjärta genom att berätta och folk i ens, som faktiskt betyder någonting i ens närhet får veta, för att man bryr sig allmänt liksom. Men det, där är den svåra liksom grejen att kunna, alltså acceptansen överlag i alltså samhället, den är ju ganska svår på det sättet generellt, så den kan ju vara jävligt jobbig.
Och sen så finns det också så här, just eftersom jag är öppen med det på jobbet också, så upplever jag att jag får också en möjlighet att faktiskt berätta och förklara för folk som kanske inte förstår. Vilket gör att jag hoppas på att det blir lättare om det är så att någon i framtiden skulle vilja komma ut till just den här personen om att de är poly. Eller oavsett vad de vill komma ut om. Liksom.
Men hur är de flesta reaktioner? Om du typ så här skulle berätta sig för... Men säg egentligen typ så här, ni drar upp det, ni är ute någonstans och träffar ett random gäng typ. Och så kommer den här diskussionen upp på något jävla vänster. Hur, alltså, har det hänt? Hur är folks reaktioner typ?
Det händer typ varje gång man...
jag misstänker det.
Nej, men alltså så här, det är alltid från liksom... Nej, va? Varför då? Till liksom, aha, så då har du bara typ massa trekant och gruppsex hela tiden, eller?
Mm.
Eller liksom så här, jaha, men ja, vadå då? Så du skulle gå hem med båda oss? Eller liksom, hur funkar det med ditt schema? Hur har man tid med det liksom? Och det, alltså, det finns jättemycket olika frågor liksom, så här.
Det är faktiskt just, en fråga jag
sen
har.
Sen kommer frågan också så här, ja men typ, ja men om du ska skaffa barn då, hur ska du då veta vem som är? Ja men, alltså så här, jättemycket frågor.
Men min fråga, hur hinner man?
Ja.
Det undrar faktiskt jag.
Ett stående skämt i stor del av polycommunityn är just det här att, alltså, poly är för dem som har en kink för schemaläggning liksom. Mm. Men, för ofta så handlar det om att det är mycket delade Google-kalendrar för att kolla, men när är det faktiskt ledigt. En del kör vissa dagar. Som jag, men på, vi träffas alltid på måndagar, vi träffas alltid på onsdagar och så träffas vi alltid på torsdagar. Och sen så splittar vi helgen, typ så. Okay. Så det finns väldigt olika. Alltså för mig så varierar det ganska mycket med dem jag träffar. För att alla, både alltså vänner och partners och människor i ens liv har ju olika behov av att ses. Som jag har vänner som jag absolut inte träffar speciellt ofta. Och sen har jag vänner som jag träffar jätteofta. Och samma med mina partners. Att jag har en del som jag träffar oftare än andra. Som jag försöker att aktivt mer planera in för att de har ett större behov av att ses än vad kanske någon annan har.
Men är det lätt då också, typ så här, jag tänker, när vissa är ju mer liksom krävande och intensiva i relationer, och de som, alltså är det inte svårt att typ så här känna att man kan ge det till dem även om de är med på alla bitar och sånt här? Förstår du hur jag tänker?
Inte vad jag har upplevt.
Nej.
Men ja, självklart finns det de som har problem med det också. Så just, för alltså på många sätt så har man ju ändå olika typer av behov.
Och exakt.
Samtidigt i en tvåsamhetsnorm, om man bara har en partner, så är det ju mindre sannolikt att en partner kan tillgodose alla de behoven. Och det är det som jag tycker är så fint med just att vara poly, för att du behöver inte gå till en person för att prata om just den biten. Som två av mina partners är alltså tillsammans med varandra, där den ena är väldigt kreativ och vill få utlopp på den biten. Så att vi har den typen av relation gemensamt. Att, alltså så här, vi kan prata om den typen av grejer och vi öppnar utåtriktade. Medan då den andra är lite mer tillbakadraken, lite mer logiskt och analytisk. Och vi har lite mer diskussioner om kanske lite mer seriösa ämnen. Och de två kompletterar varandra jättebra.
Mm.
Men jag finns fortfarande där och kan möta båda två. Liksom. Så att där blir det ju att man möter allas behov gemensamt. Liksom. Mm.
Exakt, för det var faktiskt den andra saken jag tänkte fråga om. Att så här, man har ju liksom olika relationer till de olika partnerserna. Men då är det så här, du kanske har en djupare relation, alltså med typ så här, alltså samtalsämnen då, med ena personen som du säger. Och sen så kanske att det liksom, ni pratar om kreativa saker där, att man är lite mer konstnärlig. Det är jävligt intressant.
Jag menar, du går väl inte till en och samma kompis för exakt samma utbyte?
Nej.
Det fina är att man också kan göra det nu med människor som man är kär i.
Mm.
Ta-da!
Men hur känns det då att vara, alltså är man lika kär i alla?
Alltså, både ja och nej.
Mm.
Är jag kär i alla? Ja. Är jag kär på samma sätt i alla? Nej. För att alla är olika.
Mm.
Det finns folk som jag kan så här, alltså jag har en tjej som jag dejtade för några år sedan som får mig så här fånigt, riktigt fånigt pirr i magen, kär bara jag tittar på henne. Och hon lockar fram den här sidan och som jag trodde aldrig att jag någonsin skulle kunna säga något så klyschigt på ett seriöst sätt, men alltså det är verkligen så här, när jag tittar in i hennes ögon så känns det som att jag drunknar. Den typen av bara så här översvallande superkär. Så. Men sen kan det också vara att jag verkligen är så här, ja men jag träffar att någon annan som jag verkligen är så här, det här är en person som jag verkligen vill spendera så mycket tid med. Men det är inte den liksom översvallande fnitterkärleken liksom.
Mm.
För att olika människor väcker olika känslor.
Mm.
Men oavsett så det är fortfarande kärlek, liksom. Fortfarande kär.
Mm. Jag blev nyfiken på, alltså uppstår det någon gång liksom svartsjuka? Och hur hanterar man det i så fall? Kan det bli så svartsjuka att säga, nej, men nu har du spenderat mer tid med den här? Eller?
Självklart.
Ja, hur hanterar man det liksom, när man är flera stycken?
Alltså, kommunikation. Mm. Kommunikation är A och O. Det finns generellt i relationer oftast, alltså när det blir problem så som svartsjuka, så är det oftast för att man faktiskt inte kommunicerat om saken.
Mm.
För att, bara för att man är poly betyder inte att man är immun för att vara svartsjuk. Själv så blir jag inte riktigt svartsjuk. Jag kan bli avundsjuk på att någon annan får uppleva saker med min partner som jag också hade velat vara med och uppleva. Som jag skitsur när jag gick och såg en biofilm som jag ville se. Liksom. Men vad fan, vad skulle vi göra? Det var min grej. Hallå, det var ju vi. Ja. Nu får du titta på den en gång till. Ja. Så, liksom. Så det är mer den typen av känslor för mig.
Mm.
Men självklart är det något som händer. Jag har en vän till mig som hade en relation som blev helt förstörd på grund av svartsjuka.
Okay.
Där de inte riktigt kunde möta varandras behov. Båda två var poly. Den ena hade en primär relation. Vi har inte pratat om vad det är för någonting. Men hon var så gift och bodde tillsammans och hade barn med en. Och sen så var hon tillsammans med en av mina kompisar. Som hade andra relationer vid sig. Också så liksom, och flertalet flickvänner. Och där funkade det inte alls. Därför att de kunde inte kommunicera på ett sätt som funkade för båda två. Båda två var jätteduktiga på kommunikation. Båda två har haft många polyrelationer sedan tidigare. Men kommunicerade olika.
Mm.
Och det gjorde också att när de då träffade andra så uppstod det en viss svartsjuka som gjorde att det blev dumt. Och därför är de inte heller tillsammans idag.
Mm. Det måste ju vara alltså, oerhört viktigt i en sån relation. Alltså kommunikation verkligen. Och prata med varandra när man är så många inblandade liksom.
Mm.
Och det tycker jag ju generellt att folk är väldigt, väldigt dåliga på.
Faktiskt.
Generellt så är folk fruktansvärt dåliga på att kommunicera.
Ja, men verkligen.
Ja, och det, ja, men det är också det som lite så som människor fungerar. Att man kommunicerar inte alltid allt som man vill. Ibland så skulle man kunna säga en gång att men kan du bara snälla plocka upp strumporna från golvet och lägga dem i tvättkorgen istället.
Mm.
Men istället så går man till sin kompis och så säger man nej, nu låg strumporna på golvet igen. Alltså, varför funkar det inte? Varför fattar man inte liksom? För att man fungerar olika.
Och det är så här, det är för att man inte vill vara tjatig. Man vill inte anses i den andras ögon som kanske vara liksom svartsjuk och jobbig och allt sånt här. Fan, alltså jag vet ju själv, jag är också så. Jag är jättedålig på att kommunicera, men jag tycker att jag är jättebra samtidigt.
Mm.
Så det handlar ju verkligen om typ vilka situationer det är i. Liksom.
Ja, men det är också så här, folk har olika vana vid att kommunicera.
Mm.
Jag jobbar med kommunikation och pedagogik, så jag måste vara tydlig. Och det är någonting som jag också använder mig av i mitt privatliv, och inte bara i mitt yrkesliv. Utan det handlar inte om att bara kunna kommunicera så mycket som möjligt. Det handlar ju om att kunna kommunicera på ett sätt som faktiskt tas emot som kommunikation på ett bra sätt.
För jättesant.
Det är också den att man måste kunna anpassa sin kommunikation till mottagaren. Det är samma sak om man pratar olika språk, så förstår man ju inte varandra. Då kanske man får faktiskt backa några steg tillbaka och börja försöka med nickar och leenden och gester och sen ta sig vidare i sin kommunikation också. Och det tror jag är jätteviktigt att man faktiskt gör. En av mina bästa kompisar har två flickvänner och de har schemalagda utvecklingssamtal för sina relationer en gång i månaden.
Oj.
Oavsett om det behövs eller inte. Om det kan vara så att de har saker att ta upp eller så har de inte saker att ta upp, men kanske bara diskutera igenom saker ändå.
Mm.
Och det kan vara allt ifrån liksom så här, att de faktiskt tar upp ämnen. Att du, skulle vi kunna prata om det här? Exempelvis allt från, amen, när du är ute och festar och flörtar med folk på det här sättet, kan vi prata om den biten? Eller kan vi prata om, vad ska vi göra jul? Alltså allt sånt där. Men faktiskt att man planerar in möten med varandra för att kunna kommunicera hur det har fungerat. Känner du att du får tillräckligt med tid och uppmärksamhet? Känner du att du får tillräckligt med energi? Vill du ändra på någonting? Funkar det inte att skriva? Vill du att vi istället ringer oftare? Så kan vi göra det. Alltså så här, den typen av faktiskt bara gå igenom även grundläggande basic-grejer.
Mm.
Kan vi alla bara anamma det där?
För
det?
Ja. Kommunicera med det.
Ja. Alla relationer behöver nog det där.
Ja.
Nu ska jag inte dra alla över en och samma kam. Men alltså,
fast det är hälsosamt.
Det är
oavsett,
jättehälsosamt.
Liksom.
Mm. Hälsosamt.
Ja.
Men det är verkligen det. Alltså för det är ju en bristande faktor, alltså verkligen.
Då vill jag också i så fall skicka med er att se till att den man pratar med är mottaglig vid tillfället.
Det är inte många som är.
Nej, alltså om man pratar med någon och så tänker man att ja, men nu ser jag den här strumpan på badrumsgolvet igen. Nu måste jag ta upp det här, för nu har droppen runnit över. Och så går man dit och så har man med sig massvis med aggressioner medan den här, ens partner, ja, men sitter och gör någonting, spelar spel liksom, och bara så här, kommer du och skriker på mig? Vad fan då? Liksom. Då kanske det är bättre så här att man tar det någon gång när man märker att personen i fråga är mer mottaglig.
Såklart.
Så, även om man väldigt gärna vill stå och skrika någonstans just då.
Så. Jag är nog den personen som ställer mig och bara så här, din jävla... Alltså jag brinner av bara totalt. Mm. Så de är nog inte jättemottagliga då.
Nej, men det är också så här, anpassa efter mottagaren.
Mm. Ja, det är nog smart.
Jag är dålig på att anpassa mig efter olika förlag. Men jag får jobba på den biten. Exakt, jag får jobba på den biten.
Men jag är nyfiken på vad den vanligaste frågan är som du får liksom kring att vara poly. När folk, alltså som typ nu vi sitter här, vi har ju hur mycket frågor som helst. Men jag tänker så här, om du möter någon och berättar att du är det eller... ni kommer in på ämnet, vad är den vanligaste, alltså, eller egentligen det vanligaste kanske missförståndet också alltså fördomen typ som man har.
Alltså vanligaste frågan är just hur funkar det?
Ja.
Och så får man förklara hela den biten. Men vanligaste fördomen, det är ju att bara för att man är flersam så innebär det också att man verkligen ligger runt sin helvete.
Ja.
Och det är så här, det kan man göra ändå.
Såklart.
Oavsett om man är poly eller inte. Men bara för att man har förmågan att vara kär i flera samtidigt eller att vilja ha flersamma relationer eller att kanske faktiskt inte ha amorösa relationer, alltså att man är romantiskt intresserad av någon utan kanske bara har sexuella relationer, så betyder inte det att man måste göra det med allt och alla samtidigt.
Nej.
Och det är lite samma fördom som jag också möter som bisexuell, att ja, men då är det för att du är girig och vill ligga med alla. Det är så här, nej, det kan jag göra ändå.
Ja.
Men alltså verkligen den, det är den fördomen, att de tror att bara för att man är poly så betyder att man vill ligga med allt och alla hela tiden. Och det är det ju inte, utan jag vet väldigt många som är poly men som kanske bara har alltså två relationer och har det resten av sitt liv.
Jag kan tänka mig att det är väldigt vanligt, alltså när man bara hör det så här snabbt liksom, att tänka att ja, men det är att man bara kan vara med flera stycken typ. Alltså så innan man verkligen,
ja, men
kanske
som
förstår innebörden
som du sa i början.
Och där är också så här, just öppet förhållande är något som generellt sett har ett ganska dåligt rykte inom poly världen. Därför att många som säger att de har ett öppet förhållande är inte villiga att gå in med den kommunikationen och energin som det faktiskt kräver att ha ett öppet förhållande, utan många som har öppna förhållanden är egentligen bara dåliga på att vara monogama.
Ja, exakt. Jag tänkte på, tror du att man kan man vara liksom poly och icke-poly och ha en relation?
Ja, jag har många i min vänskapskrets som är exempel på där den ena parten är poly men de är tillsammans med någon som är mono eller monogam.
Okay.
Det vill säga inte fler.
Nej,
men
precis.
Då undrar jag också, blir det alltså, kanske från det hållet då extrem avundsjuka?
Det beror väldigt mycket på. Jag har flera exempel. Jag dejtade exempelvis en kille som var monogam ett tag. Han hade absolut inga problem med att jag var poly och träffade flera samtidigt. Han tyckte det bara var kul att jag gjorde roliga saker med folk som gjorde mig glad. Så, så för han var inga problem överhuvudtaget. Sen en annan som en kompis till mig dejtade som var monogam. Som hade mer frågor om en, jag älskar dig och jag ser en framtid för oss, men jag vet inte hur den framtiden ser ut. För någonstans i min framtid vill jag ha hus och barn. Och jag vet inte om du vill ha det i din framtid. Hur det skulle funka. Så de hade mycket mer frågor att lösa innan deras relation tog sig vidare. Men sen har jag också folk i min umgängeskrets som har prövat på att öppna upp en relation för att den ena parten kände att de inte fick ut det de ville ha från sin nuvarande partner. Och insåg att de ville pröva att leva i ett öppet förhållande eller leva flersamt. Men deras partner ville det inte. Och jag har exempel där som både har fungerat bra och som inte har fungerat. Och oftast har det inte fungerat för att det har att göra med kommunikation. Och att man tror att man egentligen vill ha någonting som man inte riktigt kan sätta fingret på. Men att man väljer att pröva olika saker för att hitta dit. Och ibland så är det faktiskt inte att vara... Alltså att leva flersamt som är svaret på problemen i relationen. Utan det finns flera exempel där också relationen då har tagit slut. Så fort man har valt att öppna den just för att det kanske inte riktigt var tillräckligt med kommunikation.
Någonting som jag tänkte på, hur länge, det var 4 år sedan du insåg eller
5,5
ja, cirka. Ja. Tror du att så här, om du skulle träffa någon som bara så här, tar dig med storm och bara du blir upp över öronen, kär och förälskad, skulle du kunna tänka dig liksom bara hålla dig till en? Eller känner du att så här, det här är bara aldrig livet? Jag vill liksom ha möjligheten alltid att bara...
Alltså det har alltså, jag hänt flera gånger hittills, så jag är fortfarande på hållet, så att...
Ja.
Ja.
Okej okay, då. Okay, då.
Att, ja. Ja, det kan fortfarande vara så att jag träffar någon, blir hur förälskad som helst, men fortfarande vill leva poly.
Fattar.
För att, alltså, att vara poly är någonting som man är, men man kan också välja att leva poly.
Precis.
Och att välja att leva i en monogam relation.
Mm.
Så jag har vänner som också har gått från att leva i polyrelationer men som har kommit fram till att det kanske inte funkar för att det blir för mycket svartsjuka eller kanske känner sig utanför. För utanförskap är också en grej i många polyrelationer som gör att de väljer att istället leva monogama fast de fortfarande är poly.
Precis.
Mm. För jag tänker, ser du alltså en framtid med typ... Eller du har inga barn?
Jag har inga barn, men beroende på hur man ser det så har jag en så här 5-6 bonusbarn.
Ja, det har du. Det finns gott om barn i bilden.
Ja, det gör det.
Men vill du ha egna barn?
Alltså, jag lovade mig själv när jag var 12 att jag inte skulle tänka på huruvida jag ville ha egna barn eller inte förrän jag var 30. Och det funkade jättebra, men nu har jag fyllt 30 och nu vet jag inte riktigt.
Nej.
Jag har inte bestämt mig än.
Nej.
Nej.
Behöver man inte heller?
Nej, det behöver man inte.
Nej, alltså så här, det är ingenting som jag har direkt så här, någon superstark längtan av. Men inte heller någonting som är uteslutit. Och jag tror att skulle jag träffa någon som ville ha barn med mig, där alltså det skulle på något sätt vara kompatibelt att jag skulle vara mamma. Liksom. Så alltså, jag har inte uteslutit det. Jag är öppen för förslag. Men då ska jag träffa rätt person också. Och hittills har jag inte träffat någon jag vill skaffa barn med. Så, att,
så det är så?
Ja.
Någonting som jag tänkte på är så här, när man har ett polyförhållande, alltså finns det liksom, nu är det så här, det är klart att det är säkert jätteindividuellt liksom, att man bestämmer lite själv hur man vill att det ska vara och inte vara, men finns det liksom så här, sätter man upp regler liksom för att verkligen få det att funka med alla parter, eller finns det något specifika liksom, alltså regler för ett polyförhållande?
Det finns jättemycket regler. Vad skulle du säga att det finns för regler för ett monoförhållande?
Jag vet inte hur man...
Nej, alltså generellt sett i en monorelation så handlar det om att man har någon form av oftast inte ens uttalad premiss att man inte ligger med andra.
Precis.
Sen vart gränsen för det här går det, en del tycker att det går vid att faktiskt ligga med varandra, en del tycker att det går vid kyssar, en del tycker att det går vid pussar på kinden, en del är helt okej med att någon fyller hånglar hur mycket som helst. Alltså så här, det finns ju olika variationer och det beror väldigt mycket på vad det är för relation. Alla relationer är olika och individuella, unika. Men däremot så finns det ju generellt även regler inom polyrelationer. Bland annat så finns det en väldigt fånig regel som oftast har att göra med att man kanske egentligen har en inneboende osäkerhet, men det är ganska vanligt att polygama män är helt okej med att deras bisexuella flickvän ligger med andra tjejer men absolut inte med andra män. One penis policy kallas den. För det är inte på riktigt om man bara ligger med en annan kvinna liksom.
Det är ju lite sexigt.
Så. Sen finns det andra som är så här, ja, men det finns en gud, nu har jag tappat namnet på den, men det handlar om, det är någonting med vätska som handlar om vilken typ av vätska det är okej att man delar med andra.
Okay.
Och det är ju snarare en regel som man har för att skydda sig själv när det kommer till könssjukdomar. Att man har en vätskebrytande relation eller sånt. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter. Men exempelvis att ja, men det är okej att du ligger med andra, men om du vill ha exempelvis då i en heterosituation, alltså, eller en penetrativ situation, att du måste använda kondom. Så jag är helt okej med att ligga med andra, men använda kondom. Och om du ska ha oralsex så vill jag gärna veta det, för att då behöver jag ta ställning till hur jag ska agera ut efter det. Vill jag kanske vänta lite tills du har gått och testat dig eller någonting sånt. Liksom, att man har den typen av kommunikation sinsemellan. För det varierar också väldigt mycket hur mycket. Sen finns det också någonting som heter hierarkisk polygami, eller hierarkisk poly, där man oftast har vad som kallas för en primärpartner eller en nesting partner, som oftast är en person som man då lever med, men att man kanske har en då sekundärpartner eller flera sekundärpartners, eller kanske har lite one night stands här och var och så vidare, men att man fortfarande har då den ursprungsrelationen, att man har en primär så, och att det är helt okej att träffa andra, men att man fortfarande utgår från den premissen att det är ingen annan som kommer att ta primärpartners plats. Och det är därför den kallas hierarkisk poly.
Mm.
Så det finns väldigt många olika typer av regler också.
Precis.
För att även som poly så kan man ju självklart också vara otrogen. Bara för att man kan ligga med andra så betyder ju inte det att man inte kan vara otrogen. Utan att vara otrogen handlar ju snarare om att man sviker någons förtroende.
Mm. Ja, jag tänkte faktiskt fråga dig om just det. Mm.
Och att svika någons förtroende är ju egentligen det som är det jobbiga. Inte nödvändigtvis att den personen man är tillsammans med har knullat skiten i någon annan. Det är ju inte den själva knullet som är det jobbiga.
Nej.
Det jobbigaste är ju att jag trodde att du inte skulle göra det för att det var vi två. Det är den biten som oftast är det jobbiga. Mm. Så att även då inom polyrelationer så kan man också vara otrogen om man exempelvis har satt upp vissa regler som i att, ja, men jag vill inte att du ligger med andra utan kondom därför att, eller jag vill att åtminstone att du säger till mig om du ligger med någon annan utan kondom eller andra typer av skydd. Därför att det påverkar ju alla som är inblandade. Som någon gång, det har tack och lov bara hänt en gång, men då så var det min dåvarande dejts flickvän hade en KK som fick tomtar i trumpeten.
Mm-hmm.
Eller även kallat klamydia. Och då blev det så här en kedjereaktion över att vi allihopa började gå och testa oss för att vi hade allihopa, alltså den typen av relation där vi faktiskt inte hade just KK'n och där då, de hade använt kondom.
Mm.
För de hade inte rätt till relation, men vi andra hade ju samma, att vi faktiskt inte använde skydd. Jag har andra preventivmedel liksom. Så att det får ju en helt annan dominoeffekt.
Såklart.
När det blir könssjukdomar inblandade och så vidare.
Mm.
Men just det här sveket med otrohet, att man alltså förlorar någons tillit, det är den som blir den jobbiga. Jag har en annan vän som hade en relation där tjejen som han dejtade hade i stort sett aldrig varit svartsjuk förut, förrän så träffade honom. Och det hade inte så mycket att göra med alltså generellt honom relationen egentligen, utan det handlade snarare om att jag tror att det kan vara många saker som spelade in egentligen. Men hon hade inget problem med att han låg med andra, men däremot så tyckte hon att det var jättejobbigt att inte veta om det.
Mm.
Så därför, det hon bad honom om, det var att ja, men, om du ska ut på dejt, bara släng iväg ett sms, jag ska på dejt. Eller om det är så att du går ut på krogen och följer med någon hem eller drar med dig någon hem, bara släng iväg ett sms att by the way, jag har fått hemsläpp. Eller någonting sånt. Bara den lilla tanken på mig tror jag skulle kunna göra att jag inte är lika svartsjuk. Kan du göra det för mig? Och det funkade hyfsat och sen funkade det inte. Och för att han missade det en gång och hörde av sig på morgonen dagen efter istället.
Mm.
Och då blev det en form av otrohet också. Eller ett svek, till bristande tillit. Just för att han hade sagt att han skulle göra det för hennes skull. För att hon skulle kunna känna sig tryggare. Det var inga problem liksom att han, alltså verkligen, hade han velat ligga 4 gånger per dag så hade det inte varit något problem.
Nej.
Men det var just att hon kände att hon ville veta så att hon kunde vara förberedd på att det här har hänt och så vidare liksom så.
Precis.
Men han missade det och det ledde så småningom till att de inte dejtade längre.
Nej.
Ja, för det måste vara jätteviktigt. Alltså så här, jag försöker sätta mig in i en sån situation.
Mm.
Att, för man har ju fortfarande en relation liksom. Man har ju fortfarande känslor, även om det kan låta ibland som att man, alltså med flera, man har ju ändå känslor liksom och en typ av relation. Att det där är så viktigt då med, om man behöver vissa saker i den relationen för att känna sig trygg i det. Alltså, måste
ja, men
vara
tillit
viktigt.
Typ generellt alltså är ju en väldigt viktig grej för en människa.
Mm.
Och det spelar ingen roll om det gäller vänner, relationer, utan just tilliten är ju extremt viktig.
Mm. Det är alltså tillit och kommunikation man bygger en relation på.
Exakt. Mm.
Eller i alla fall bygger en fungerande relation på, skulle Ja. Och man kan,
fungerande
man också. Det ska inte liksom så, men
gud, jag tycker det här är så intressant.
Jätteintressant. Jag lyssnar jättemycket.
Men jag tycker det är också alltså någonstans typ viktigt att förstå och typ veta. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Att så här, för man, alltså jag själv hade väldigt så här, inte fördomar, men man har ju en bild av hur det är. Jag trodde att det var så, att egentligen man bara hade massa olika relationer och det fanns inga regler och det, man kunde inte vara otrogen, trodde inte jag liksom. Att så här, man har ändå en väldigt, alltså tyvärr, en förutfattad bild av det. Jag tycker det är jätteintressant att lyssna, verkligen.
Verkligen, och typ jag, alltså jag själv hade nog inte kunnat, jag är en väldigt svartsjuk person, har jag valt att acceptera, men jag jobbar på det, men jag hade absolut inte kunnat liksom vara poly, faktiskt, utan jag tror att det hade tagit för mycket på mitt hjärta, i såna, alltså just i de situationerna, men man har, alltså jag, när man sitter så här och diskuterar så förstår jag ju. På ett helt annat sätt.
Jag har två vänner som öppnade sin relation. Där den ena träffade en annan som han blev kär i. Medan hon träffade andra som hon började ligga runt med. Och hade jättekul. Så. Men när hon insåg att han höll på att bli kär i en annan. Så insåg hon att shit, jag är jättesvart sjuk. Det var inte alls så här jag trodde att det skulle bli. Det var inte alls så här. Och hade jättejobbigt med det där.
Jag förstår det.
Alltså verkligen... Det blev jättejobbigt. Så de valde att stänga relationen igen. Och det här är 3 år sedan tror jag. Men de är fortfarande tillsammans nu. Så att det var ändå ett äventyr i deras relation. Men som inte slutade bra. Men som fortfarande gör att de är tillsammans. För jag tror att alltså, svartsjuka är inte en särskilt skärmig känsla. Eller upplevelse. Men samtidigt så finns det ju någonstans där en grund till varför är man svartsjuk. Är det för att man har litat på folk tidigare och de har... inte hållit vad de lovat? Eller är det för att man faktiskt känner att man är avundsjuk? Eller är det för att man känner att man har någon form av ägande känsla? Och försöka identifiera den känslan, därför att det är fortfarande din känsla och den är ju sann för dig. Men varför känner du den? Och vad kan du göra för att det blir bättre? Och framförallt att är man svartsjuk, så att inte lägga det på sin partner. Om man inte alltså så här, uppenbarligen gör saker som gör en svartsjuk, fast man har sagt jag har problem med det här. Liksom. Om man ska säga att ja, men, vi är i en monogam relation, jag vill inte att du träffar andra, om man går och träffar andra. Jo, men då absolut. Då är det ju någonting som är dumt och galet. Liksom. Men om man är tillsammans med en partner som vill vara tillsammans med själv och ha en fungerande relation, så tror jag att det är väldigt viktigt att man faktiskt diskuterar igenom vad är det som gör att jag blir svartsjuk. Ja, men är det att jag tycker att det är jobbigt att du smsar med andra? Okej, vad är det som är jobbigt med det? Är det att jag är rädd att du ska smsa och sexta? Eller är det att jag är rädd att du ska träffa någon annan? Att du berättar saker för den personen som jag önskar att du hade förtroende för mig istället att berätta? Vad är det som är anledningen till svartsjukan? Och hur kan man jobba på det? För det är också en sån grej som är väldigt viktig generellt i relationer, tror jag på. Att man tar ansvar för sina egna känslor, men också att man försöker komma på lösningar till hur man själv kan göra dem bättre. Och förhoppningsvis har man en partner som vill hjälpa en med det. Som exempelvis då den relation jag berättade om att skicka ett sms innan man ligger med någon annan. Det var någonting som han först tyckte var jättejobbigt. Därför att för honom så var det ju en inskränkande grej. Men egentligen, alltså för det blev liksom som att det var något som kostade honom i frihet. Men egentligen så handlar det ju om att men, han gör det ju för henne för att hon ska må bra. Och det tar 30 sekunder. Så där någonstans blev det liksom 30 sekunder en gång i veckan funkade inte att lägga på henne. Och då var det ju det något som gjorde att relationen istället sabbade sig. Så vad är det som anledning till att man är svartsjuk? Vad kan man göra åt saken? Och hur kan ens partner inom rimliga mått hjälpa en?
Precis.
Jag tror att man måste jobba väldigt mycket på sig själv där i typ så här, kanske inse, som du sa innan, varför är jag svartsjuk? Och det som du diskuterade nu, att det finns så stora liksom olika alltså anledningar. Och alltså för vissa är det så här, att bli lämnad av någon man älskar. För att man känner sig osäker och inte vill ha den hjärtesorgen man kanske har gått igenom innan. Olika trauman typ i livet som kanske har satt dem på de punkterna. Liksom. Men det, alltså, generellt så tror jag att många behöver jobba på det. För det är ju inte heller, behöver ju inte vara liksom en brist på att man inte har någon självkänsla eller så. Man kan ha skitbra självkänsla men bara inte känna sig trygg.
Ja, precis. Mm. Jag var tillsammans med en kille som psykiskt misshandlade mig i flera år. Som gjort att jag har en hel del trauman. Jag fick PTSD efteråt och massa spännande roliga saker, ångest och shit. Men nu mår jag bra. Men jag har fortfarande relationsmönster, beteendemönster i relationer som jag vet inte är hälsosamma, för jag vet vart de kommer ifrån, och de kommer från just den här perioden i mitt liv. Men jag försöker också att identifiera dem och göra någonting åt dem.
Exakt. Jag tror att det är extremt viktigt att man faktiskt typ så här inser sina egna brister, och det behöver inte ens vara en brist egentligen, utan det är bara en känsla man måste faktiskt kunna typ så här förstå och kunna gå igenom och ta sig igenom själv, för den som mår sämst i situationen är ju du. Och sen så lägger man över det på en partner eller flera.
Och jag tror att det är viktigt att oavsett, vill man vara lycklig så är det en bra grej att jobba på sig själv.
Exakt. Mm. Ja. Men lite så som du pratade om innan då, typ så här att ja, men du kände att den här personen skulle jag göra det här med. Och så gör de det med någon annan. Jag hade känt mig så... Jag hade bara...
Ja. Ja, men det är så här... Det är det jag menar med att jag brukar inte bli svartsjuk. Jag brukar snarare bli avundsjuk. Liksom, just för att, ja, men, avundsjuk på upplevelser.
Mm.
Just för... Ja, men det är ju en person som man blir glad av, ens partner. Och man vill ju göra saker med den partnern. Och så vill man gärna göra saker som att det här var våran grej. Och nu slår jag i mikrofonen. Det är typ tredje gången. Men... Nej, men alltså så här... Man vill ju göra saker tillsammans och uppleva saker tillsammans. Och det blir ju också liksom så här, när den gör det med någon annan, beroende på vad det är på för nivå, så kan det ju kännas olika mycket. Liksom, så där. Jag har inte jättemycket problem med att någon av mina partners går på bio med en annan. Men nådde de om de går och kollar på Star Wars? Utan, alltså, nej. Då får de gå och kolla in till.
Okej, men i den samma fråga då, egentligen. Vad brukar ni typ så här, om du har en relation... men du vill göra samma sak med de två olika personerna, brukar ni typ kanske gå på en trippeldejt eller någonting då?
Alltså det har varierat lite grann. Det har hänt att jag har gått på grejer med två personer som är dejtat samtidigt liksom. Och ibland händer det att jag kanske pratar med dem om vem jag gör det med istället, eller så kanske jag gör så att det skulle ändå bara bli tjafs, så jag kanske går med en kompis istället. Så det beror ju för mig väldigt mycket på vad det är för någonting och så vidare. Mm. Bara för att jag vill göra saker, och då kanske då är två personer som vill göra. Som nu exempelvis nya Bond-filmen. Det är två av mina partners som vill gå och kolla på den tillsammans. Mm. Och har frågat mig båda två som är så här, ja men, nya Bond-filmen kanske? Filmkväll? Bio? Mys? Man så här, ja! Fast jag har lovat att jag ska se den där, och så blir det ledsen att jag skulle se den med någon annan. Och så blir det så här, nej, jag tror jag ska gå och se det med min bästis. Vi kan gå på en annan film. Det blir bra. Så.
Jag är nyfiken på, hur ser ditt kärleksliv ut idag?
Ja, det undrar min mamma ständigt också.
Mm.
Okej, det lät där än vad jag menade. jag har sen ungefär 4-5 år någon form av relation tillsammans med ett par som är gifta med varandra och har barn. Sen har jag också en relation med en kille som jag träffar inte jätteofta, för nu har det varit pandemi liksom så, men vi har fortfarande uttalat partnerskap så. Och han har en partner som bor i kollektiv med en annan tjej som jag dejtar också. Så att vi hade faktiskt filmkväll igår i helt gäng liksom så. Så att fyra personer finns det väl mer etablerat i mitt liv just nu.
Härligt.
Ja.
Vad har du haft som mest?
5. Samtidigt så. Men det blir lite jobbigt med schemaläggningen.
Ja, jag förstår det. Jag bara, herregud.
Alltså, det var ett långdistansförhållande, och så har jag, alltså sen när det är inte pandemi, så är det ganska aktivt socialt liv. Och då blir det svårt att hitta tid just här. Med vart när man ska träffas. Så långdistansförhållande är sällan kul. Nu kan man egentligen säga att jag har ett långdistansförhållande. För jag bor alltså i Vändelsö i sydöstra Stockholm. Och ena tjejen jag dejtar bor alltså i Hässelby gård. typ jättelångt i andra änden av stan.
Lång distans.
Jag tänkte typ så här, de bor i Australien.
För att vara Stockholm så är lång distans. Det är från Värmland där så här, det tar 20 minuter till andra änden av stan och liksom gå.
Men underbart ju. Någonting som är så här, dina absolut liksom så här, fördelar och nackdelar med att vara poly.
Fördelar, det är alltid någon som kan prata i telefon med en när man känner sig ensam.
Exakt.
Man har jättemycket personer att krama på. Som alla har jättemånga kramar. Det bästa är ju när man har så här, får krama från flera, som det här paret är dit där. Vi brukar, så här, när vi kollar på film och liknande, så brukar de bädda ut soffan så att vi får plats allihopa. Då brukar prata om att vi ligger i korv. Så det bästa är att man har korv och så är de andra två bröd.
Gud vad mysigt.
Så varierar vi liksom så här, nej, men nu vill jag ha korv. Och så får man ligga i mitten och så får man massa kramar från alla håll och kanter. Perfekt. Nackdelen är att det blir så jävla varmt när man ska sova. Alltså det, då är det hemskt att vara korv. För det är jättevarmt.
Ja, det förstår jag.
Men andra nackdelar är väl just det här med att hitta tid så att man känner att man faktiskt kan ge alla sina relationer det de känner att de behöver i relationen. Men också samtidigt se till att man själv får vad man behöver i relationer utan att man planerar in för mycket hela tiden. Utan det är viktigt att komma ihåg att alltså, ju fler partner man har, desto viktigt är att planera en egen tid också. Men det tror jag att samtidigt om man lever i en monogam relation så kan det också vara viktigt att planera en egen tid.
Såklart. Jag tycker det här var ett väldigt, väldigt intressant avsnitt.
Jätteintressant.
Och jag har haft jätteroligt.
Vad bra, jag med.
Jättekul, alltså väldigt typ så här taget avsnitt. Alltså så att jag blev tagen av det. Alltså sitta och prata med dig. Och du är väldigt liksom psykologiskt bra på att prata.
Verkligen.
Det måste jag verkligen säga.
Jag ska skriva mer på mitt CV.
Ja. Gör det. Hanna Klosterman säger att jag är psykologiskt bra på att utforma mina ord.
Jag är också jättetaggad på att våra lyssnare ska liksom få höra det här och lära sig mer om vad det faktiskt är och hur det funkar. Jag är jätteglad att jag har fått lära mig mer om det och är lite mer insatt liksom i vad det är faktiskt. Så jag är jätteglad att du ville komma hit och gästa oss och att vi fick ta din poddoskuld här på Mauer Media.
Jätteroligt att ha varit med.
Ja.
Så att, frågar man inte får man inget veta.
Exakt, så är det verkligen. Tusen tack Linnea för att du gästade oss här idag. Och så tackar vi för den här gången. Så hörs vi nästa torsdag. Glöm inte att följa oss på Missförstå mig rätt-podden på Instagram. Och jag heter Emma Linnea Hellström.
Jag Hanna Klosterman.
Och jag heter Linnea Glad.
Och sen så brukar vi alltid avsluta med
hubba, hubba, hubba.
Så vi kör på tre.
Yes.
Ett, två, tre.
Hubba, hubba.
Yes. Mycket bra. Fantastiskt. Mycket saker som har fått upp i mitt liv. Oavsett vad som än händer, hon är alltid där bredvid. Man är någon är min rider.